Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Och välkomna ska ni vara allesammans till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag nummer 79. Hej Ingrid!
Hej Maria!
Vi låter lite baska i ett försök att peppa upp oss. Vi är ju lite ledsna över att vi än en gång har blivit utslängda från YouTube. Det är liksom, ja, det är uppförsbacke. Men...
Vi är inte helt utslängda. Kanalen Hopp för Sverige finns kvar. Men vi fick en strike till. Vi kan inte lägga upp några program där på 14 dagar. Men det är tråkigt därför att det är där vi, där får vi så väldigt många fler tittare. Och vi har direktkontakt med er på premiärchatten och vi läser alla era kommentarer och så. Så att är, man blir lite deppig.
Mm. Ja, så att vi vill ju uppmana er att sprida programmet ännu mer än vad ni brukar och hjälpa oss att nå ut då via Nontube, Spreaker och Podbean. Du, idag så har vi huvudrubriken respekt och ringaktning. Vad handlar det om?
Jo, det handlar ju om det att en väldig massa svenskar går runt och påstår att vi ska visa respekt för saker och människor som inte på minsta sätt respekterar oss utan snarare ringaktar oss. Och jag tror att svenskar har, jag vet inte hur det har gått till, men det här med respekt, det verkar ha fått en ny innebörd. Det verkar vara någonting man bara ska ge åt människor, inte någonting som människor ska förtjäna.
Nej. Vi är nu av den uppfattningen att svenskarna är lite för respektfulla överhuvudtaget. Mm. Men vi ska utveckla det resonemanget om en stund. Sen idag så la ju då regeringen fram sin budget, höstbudgeten, och i samband med det så framkom det att man höjer alkoholskatt och tobaksskatt. Och finansminister Magdalena Andersson säger mer eller mindre, se ut mer, så gör du en god gärning.
Ja.
Ja, intressant. Vi ska penetrera det lite mer om en liten stund här. Och så är det ju då hennes sociokollega Mikael Damberg som har hittat en ny grupp i samhället som verkligen stökar och lever djävul. Vad kan det vara för några?
Det är raggarna som spelar Elvis-musik för högt. Och vi ska naturligtvis förklara varför Mikael Damberg ger sig på raggarna.
Mm. Åsa-Nisse-regeringen, de förnekar sig inte, kan man säga. Och apropå det så är ju dagens första lilla gatt en uppföljning av förra programmet som hade Morgan Johansson som huvudperson. Och här skriver vi Mogge-tesen bekräftad.
Ja, vi sa ju att Morgan Johansson verkar tappa greppet. Han är ju naturligtvis en väldigt skicklig lögnare, men det är ju mer och mer bizarra saker som kommer fram. Alltså det han säger nu är ju så uppenbart tokigt och lögnaktigt. Och det här senaste är då att han twittrade häromdagen jätteglad så här: kriminalvården växer. I Kristianstad planeras nu en kraftig utökning av häktet. 100 häktesplatser och 70-80 nya arbetstillfällen.
Och hurra!
Who in their right mind? Vem med sina sinnen i behåll applåderar att man behöver bygga nya häkten och fängelser?
Nej. Vi ska ju få ett här i Trelleborg också. Hurra! Och massa arbetstillfällen i kommunen som vi har. Det är för sig inte dåligt, men orsaken, Morgan Johansson, vi hade ju inte behövt bygga ut kriminalvården om det inte hade varit för att vi hade hundratusentals fler kriminella i landet som inte borde vara här.
Men det, alltså, det otäcka med detta det är ju att hela den här liksom invandringen ger jobb åt en massa socialdemokrater. Det är hela tiden nya myndigheter måste satsa mer på soss-tanter som ska ta hand om dem, fängelser, häkten, SIS-hem, allt vad det är som har med denna fullständigt dysfunktionella invandring att göra skapar arbetstillfällen åt sossar.
Är det inte det man brukar kalla för migrations... industriella komplexet, alltså man spelar ju då på det militärindustriella komplexet som, nu ska vi se, vem var det som myntade det begreppet i USA? Ja, var det Eisenhower, jag tror det. Vi får googla på det. Nej, men alltså Morgan Johansson, han malde ju på ganska bra här de senaste dagarna på Twitter. Morgan Johansson anklagar SD för hot mot SVT, så där beter sig SD gärna på nätet. Mm. Det var ju nämligen så att Jimmy Åkesson ställde upp på en intervju i direktsändning, till skillnad från statsministern, med Nike Nylander, och den pratade vi väl om redan i fredags, så att den var ganska dålig. Jag minns inte, dagarna bara flyter ihop här, men hur som helst, folk tyckte att hon ställde dåliga frågor. Intervjun var inte speciellt bra. Jag tycker inte Åkesson själv gjorde så där superbra ifrån sig heller. Men då är det tydligen så att hon ska ha mottagit hotelser mot sig själv och sin familj. Och det är det ju säkert ingen sunt funtad människa som tycker att det är bra, såklart.
Men... Nej, men vem är det som har skrivit dessa hot? Mm. Alltså, Morgan Johansson utgår från att det är SDR som då sympatiserar så mycket med Jimmy att de då skickar hot till journalisten som intervjuar. Jag ska säga det att hela den intervjun gick ut på att han hade snörvlat under riksdagens partiledardebatt, och skulle han då inte ha testat sig för corona, och skulle han inte ha stannat hemma, och det ena med det andra. Helt vanvettiga frågor, så det är klart att folk blir irriterade. Men frågan är, var det hot, och vilka var det i så fall som framförde dem? Kan det inte ha varit vänsterextremister som utgav sig för att vara SD-are?
Lajvade SD-are, det kan det ju absolut ha varit, men varken Johansson eller hans flickvän Annika Strandhäll försitter ju en chans att attackera SD med enorma brösttoner. Det intressanta är, ska jag säga också, att jag har sett en hel del människor på Twitter som har letat efter hotfulla tweets och inte hittat någonting. Jag säger inte därmed att hon kan ha mottagit det i mejl eller så, det behöver inte vara på Facebook eller Twitter, men ingen har lyckats hitta någonting på Twitter i alla fall. Men då går först Mogge ut då, och så här, och SD-arna, och så hakar ju då Strandhällskan på såklart och lägger ut, jag förstår att man kan, hon citerar Åkessons tweet, eller gör hon det? Det var ju nämligen så att Åkesson lade ut en tweet i två delar, för man är ju väldigt begränsad längdmässigt på Twitter. Och i första delen så skrev Åkesson, jag förstår att man kan bli både upprörd och förbannad när man tycker att statstelevisionen fokuserar på trivialiteter samtidigt som det står, som landet står i lågor. Och där har hon klippt. För fortsättningen på den tweeten då är, med det sagt undrar jag vad det är för empatilösa imbeciller som tar sig rätten att kränka och hota en journalist och hennes barn. Kritisera absolut, men kära någon, behåll anständighet och saklighet. Men detta har ju Strandhällskan då, hon har klippt bort det och liksom använder den första delen då som tes för att SD är inte ett parti som andra, och titta, han tar inte avstånd.
Och nu ska vi då komma in på vilka det egentligen är som har fört in hatet i den svenska debatten. Och där har vi två bra exempel idag. Det är Mats Skogskär, före detta Sydsvenskan, som ju numera bloggar. Och det tycker jag är så roligt, han har som devis under sitt namn: underskatta aldrig människors förmåga att dra fel slutsatser av historien. Det är mycket bra, tycker jag. Och han har då publicerat en artikel som han skrev hösten 2010, just när Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen. Han skriver att det var aldrig tänkt att den skulle publiceras, den var snarare skriven i terapeutiskt syfte. Men nu när han läser den så känner han att den har nog intresse för fler än honom själv, så därför har han lagt ut den. Och det är ju då han alltså han sätter ju fingret på, och det är just så kul eftersom den skrevs då. Mm. Vi andra kommer ihåg spridda skurar av vad som hände då. Men här är det, han visar ju att det är ju journalisterna och de andra politikerna som med sitt våldsamma hat mot Sverigedemokraterna har förstört hela debatten. För vilka var det? Man sa ju då att nu kommer hatet in i riksdagen! Alltså ja. Sverigedemokraterna. I själva verket var det Sverigedemokraternas ledamöter som attackerades, misshandlades. Man attackerade deras lokaler och det var det ena efter det andra. Men det var Sverigedemokraterna som stod för hatet.
Mm. Han tar upp då alla hot och överfall som Sverigedemokrater har fått... har beskurits, och det har ju hunnit hända mycket, mycket, mycket mer efter att Skogskär skrev det här med antalet exempel då folk har blivit nedslagna, folk har blivit hotade, och kan peka just på mycket journalisternas retorik som varande en väldigt stor orsak till att det här hatiska debattklimatet har drivits upp. Och jag kommer ju ihåg vad du skrev när vår vän, kollega, chef Lars Hedegård nästan blev skjuten. Mm. Då skrev du ett öppet brev till Sydsvenskan bland annat att är ni nöjda nu när han nästan har blivit mördad, eller?
Ja. Ja.
För det är retorik som liksom skapar grogrund för såna här galningar då. Som,
ja, det är det ju. Och det märkliga är ju att journalisterna förstår det. Om det är en sverigedemokrat som använder en aggressiv retorik, då dånar de i parti och minut. Men de vägrar att se bjälken i sina egna ögon.
Mm. Mm. Ja, ja, jag skrev ju också ganska nyligen på Twitter till den här fjanten, vad heter han, Jens Liljestrand. Mm. Där han liksom hade en lång rant om hur journalisterna är så jäkla bra, och det gick bara ut på ungefär att det är ju tittare och lyssnare och läsare som är dumma i huvudet som inte förstår hur bra vi är.
Yeah.
Varpå jag skrev att det här är så beklämmande och bedrövligt, alltså journalisterskrået måste ta sig ur det här tänkandet att vi har rätt och alla andra har fel och börja analysera varför folk hatar journalister nu mer. Ja. Och en som pekade på det här faktiskt i går, tror jag, på Twitter. Det var ju då Chang Frick som skrev en så kallad rant på Twitter.
Och, ja, precis. Ja. Mm. Och han skriver ju då, det är någon då som har skrivit om en svensk studie där var tredje svensk journalist har blivit hotad senaste året. Och så skriver Chang Frick så här: ja, det är nog sant, men försök ställa frågan varför folk hatar och hotar journalister. Man kan säga så här, den som ger sig in i leken får leken tåla. Hat och indirekta hot har använts instrumentellt av journalister under lång tid. Och så har han en lång rant om detta. Och bland annat så nämner han ju då när Expressen knackade på hos en pensionär i Göteborg och hängde ut honom. Mm. Och fick journalistpriser för det. Alltså de verkliga hatarna, de som har förstört hela debattklimatet i Sverige, det är journalisterna. Framförallt journalisterna, för det är också de som har hetsat politikerna att uttala sig så om Sverigedemokraterna exempelvis. Därför att då vet de att de får de hyllningsrubriker i tidningarna och framstår som tappra riddare mot rasismen.
Ja, och en annan aspekt av detta som han berör, det är ju då klassförakt. Och jag ser det väldigt ofta i resonemang. Det var någon tråd där jag var indragen här nu i veckan bland annat. Och det var vänstermänniskor som spottade och fräste och var helt fruktansvärda mot en kille som jag tror var SD-are då, för att han hade stavat lite fel eller han hade använt citattecken fel. Och de bara liksom, det bara forsar ur dem, deras: har du inte gått ut grundskolan och du är en sån tandlös bonläpp som sitter... Alltså det föraktet de har för vanliga människor, det går inte att beskriva.
Nej.
Och framförallt så finns ju det här absolut klassföraktet bland journalisterna. Chang skriver det under samma tid var det en statusmarkör att håna och skratta åt de arga, lågutbildade, arbetslösa, unga männen. Och medierna spottade på dem. Klassförakt var inte bara tillåtet, det var påbjudet. Och det är också en aspekt. Och det är så äckligt typiskt Sverige att man ger sig bara på i grupp och man ger sig bara på de som redan ligger ner, de som är liksom svagare än en själv. Man skulle aldrig våga liksom konfrontera någon som var stark eller gå på det viset.
Nej, och jag menar de här lågutbildade arbetslösa unga männen som häcklades, det är ju inte bara det att de ligger ner, de har ju ingen röst. Vad skulle de vända sig för att säga? Det beror inte på att vi är lågutbildade och arbetslösa. Det beror på att vi har fått det här upp i vår egen vardag. Ni kan ju sitta där i era överklassområden där era barn inte blir rånade och så vidare och så vidare. Och det är ju det är verkligen äckligt att sossarna som ju en gång startades för att föra dessa människors talan var väldigt drivande i det klassförakt.
Ja, absolut, absolut. Jag måste bara läsa lite till av vad Chang skriver, för det är jäkla bra. Sen liksom efter den här perioden, strax efter att SD hade kommit in och det, då exploderade ju alternativmedierna. Och Chang skriver då, sedan kom de förhatliga alternativmedierna, Joakim Lamotte och SD växte allt mer. Nu är äcklarna inne på redaktionerna nervösa, de tappar makt. Mobbarna är inte så starka som de trodde, då ylar de om hot och elakheter och vill grundlagsskydda sitt vuxendagis på SVT och SR. Och så avslutar han, men de kommer få tillbaka all den skit de har utsatt andra för. Det går inte att stoppa, och varför ska man? Varför ska man skona elaka mobbare som inte visar ånger, som inte ber om ursäkt för vad de har gjort? Även journalister har ett ansvar, de kommer att tvingas att ta det.
Ja, jag hoppas verkligen att han har rätt i det.
Förr eller senare, Ingrid. Förr eller senare.
Ja, visst. Och om ni vill veta hur de här vidriga journalisterna numera beter sig, så ska vi visa ett litet klipp om en ny bok som heter Kalle Klick och som är skriven av en före detta Expressen-journalist. Och här förklarar han hur journalister numera fungerar och vad de tycker är det viktigaste här i livet.
Kalle Klick är väl ett amalgam, brukar jag säga, av en journalist värsta sidor. Han är helt skamlös, och klicken, sidvisningarna som han får när någon klickar på hans rubrik, är den enda valutan han bryr sig om. Så han bryr sig inte om de här vanliga idealen som en reporter kanske kommer till en reaktion med. Han bryr sig inte om att förändra världen. Han bryr sig inte om att ställa makthavare till svars. Han bryr sig bara om att få de här klicken.
Din romankaraktär, han är ju otroligt cynisk. Han gör ju aldrig egentligen avbön. Gör du det? Tar du avstånd ifrån det här som du har varit en del av?
Nej, det skulle jag inte riktigt säga. Det är väl den rollen jag försöker undvika lite. Och det var därför jag skrev en satir. Jag driver med det här. Jag är verkligen inte någon avhoppare som sitter i tv och gråter ut. Jag är inte en messias, om ni tror det.
Nej, det tror vi inte. Hör du?
Alltså, jag vet inte vad man ska säga om detta. Det är ju makalöst att han skriver om detta, och han säger själv att de kommer inte till redaktionerna med de normala idealen, att man vill avslöja makthavare och ställa dem till svars, utan de är bara ute efter att få så många klick som möjligt. Och då när ni ser detta och hör det, så förstår ni varför de har så många sådana helt vanvettiga rubriker. Alltså som liksom, vad heter hon, Bianca Ingrossos sexliv och sånt. Vem bryr sig? Men tillräckligt många tycker att man måste ändå se vad det är. Och så går man in och så läser man, och så har man bidragit till de här klicken. Ja. Och han bryr sig inte om, han vill inte ens ta avstånd från det. Han tycker bara att han är cool.
Det är helt uppenbart. Sebastian Mattsson heter han, den här killen. Han jobbade på Expressen i 8 år. Ja, nej, det är otroligt beklämmande. Och det säger man ju också att mainstream mediejournalisterna har själva slutat tro att de kan konkurrera med nyheter och riktiga stories. Det är vad detta säger mig. Det enda de kan konkurrera med, det är sånt Bianca Ingrosso, så här sköter jag mitt underliv och sådana grejer liksom. Det Och det, ja.
Det säger ju allt.
Lycka till, säger jag.
Och det bevisar också att vi har rätt, att det är vi som gör vårt jobb och de som har slutat att göra det. Och det är en av anledningarna till att de avskyr oss så mycket.
Ja, det gör de. Men nu, Ingrid, vi hastar vidare till budgeten med Maggan i spetsen.
Ja.
Så presenterades den i förmiddags. Ja.
Ja, precis. Och det är en mycket expansiv budget, säger Sveriges Television, med reformer på runt 200 miljarder kronor de två kommande åren för att sparka igång den svenska ekonomin igen efter coronapandemin. I själva verket är det så här. Alltså, sossarna som alltid har pratat om att det är viktigt att ha budgetbalans och du vet alla borgerliga regeringar som skapade budgetunderskott som de sen fick röja upp i och sådär. Nu lånar de pengar för att sänka skatter för vissa. Det är för att alla januaripartierna ska få igenom det som de brinner mest för. Då lånar inte nog med att Sverige ska låna för att betala för andra EU-länder. Nu ska vi alltså bekosta skattesänkningar och ett fortsatt skithögt bistånd och helt galna summor för invandringen.
Mm. Det blir liksom det sämsta av alla världar här då när partier som Liberalerna och Centern har tryckt igenom då sina hjärtefrågor. Det var så här skumma grejer, sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar som ingen vet
om
det
har. Som redan har testat så inte hade några positiva effekter. Men nu ska Centern tvinga igenom det igen. Ja.
Det står så här, SVT skriver, det mesta i budgeten är känt sedan tidigare. Det handlar om skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare men även för pensionärer. Men vad jag förstår så ska man även sänka den statliga inkomstskatten. Och så vitt jag vet så är det bara höginkomsttagare som betalar den. Så det måste ju vara alltså Centern Liberalerna som har tvingat igenom det. Så det blir liksom, det är bara dåligt. Och ett stort nummer, det gjordes ju såklart av att man vill höja skatten på alkohol och tobak. Vad jag förstår så kommer det inte göra någon jättestor skillnad. Alltså, det kommer att vara typ 25 öre på en öl. Det är på den med en krona per flaska vin och så. Så det gör vi varken till eller från. Men det intressanta var ju Viktor Bart Kron skrev så himla roligt på Twitter. För att Magdalena Andersson säger tydligen till Expressen då att då kan man känna att man gör en god gärning om man tar en öl på fredagen. Och så skriver Viktor.
Jag bara säga en sak innan du säger vad Viktor skrev. Alltså att hon säger att det är till för att hjälpa försvaret. Man ska känna sig som en god människa när man hjälper det svenska försvaret genom att ta sig en öl på fredagen.
Ökade försvarsutgifter ska då gå från den här alkoholskatten. Ja, men så skriver Viktor Bakron, tillsammans kan vi supa oss ur krisen. Ja, okej, det är ju också ett sätt att se det.
Ja, jag tyckte det var dråpligt alltså. Och det säger liksom allt om nivån på svensk politik just nu.
Ja, och Åsa-Nisse-regimen slår till igen.
Ja, ja verkligen. Och jag svarade på någon som skrev, detta med att höja skatten på alkohol, det är ju bara sadism. Och då svarade jag, eller smart. Plastpåseskatt funkade inte, men ju farligare Sverige blir, desto fler kommer att söka tröst i flaskan. Win-win för regimen. Alltså fler kommer att supa ihjäl sig och inte därmed våga ta strid för landet, utan sitta hemma och supa. Och så får regeringen in mer skattepengar.
Du kanske tänker att det är så drakoniskt att det är medvetet. Nej, det kan ju inte vara medvetet att folk ska supa mer. Att man höjer priset så att få stimulera folk att supa mer. Men om det skulle vara så att man ville att befolkningen söp ner sig så hade man ju sänkt priset.
Ja, precis. Men man vet ju att ju värre det blir i det här landet desto fler kommer att söka tröst i flaskan. Och jag bara säger tack gode Gud Maria att vi har nära till Danmark och Tyskland. För nu får det vara slut med att gynna Magdalena Andersson.
Absolut. Det får bli en liten Tysklands eller Polen resa i höst tror jag och stocka upp inför julen.
Ja, verkligen.
Åkessons kommentar var att det var en trött pyttipanna. Och det kan man väl hålla med honom om. Han menade väl liksom på att det var en pinne i varje VB och ingen liksom styrsel på det här paketet överhuvudtaget.
Nej, men så blir det ju. när alla ska ha igenom sitt. Och sossarna har ju fått det bästa priset av alla, nämligen att de kan sitta kvar vid makten. Men jag vill också säga det att jag såg någonstans att u-landsbiståndet är 52 miljarder. Alltså, fattar hur mycket pengar det är. Ska ett land som behöver låna utomlands för att klara sin egen ekonomi ge bort 52 miljarder om året? Nej. Det är ju sinnessjukt.
Snacka om Ebberöds bank som du brukar prata om.
Ja,
vad är nu Ebberöds bank? Det är liksom en slags pyramidspel där pengarna bara går runt hela tiden.
Ja, det kan man säga. Jag kan se om jag snabbt kan googla fram det här för att se vad storyn är. Det är ju ett danskt folklustspel som skrevs 1923. Och där betalar man hela 8% i inlåningsränta. Alltså man ger dem som sätter in pengar på banken 8% i ränta. Men man tar bara 4% när man lånar ut. Så Ebberöds bank har blivit ett begrepp för en verksamhet som visserligen är välmenande men samtidigt svårt vanskött.
Ja, det stämmer ju in till punkt och pricka. Men du, Damberg, Mikael, han, det känns som att han söker liksom en röst och en roll, och han har blivit lite sidsteppad, och han sitter i ett hörn och tjurar, och då kommer han plötsligt på att nu vet jag vad jag kan utspela emot.
Ja.
Och vad var det?
Han åkte till Värmland för att diskutera vad som kan göras åt problemen med allt för hög musik från bilar. Och då pratar vi inte om araber som kör omkring i stora mässor och spelar sin hemska musik. Nej, det är raggare som spelar Elvis. Och det är kanske ett par sommarkvällar om året som de festar till och spelar lite högt.
Han har nått så många klagomål från ett 30-tal kommuner i Sverige som beskriver en frustration över att det är svårt att komma åt problemet med den lagstiftning som råder idag. Jag har nästan inte riktigt ord för hur otroligt töntigt detta är. Och raggarna, de höll inte med om den här beskrivningen.
Nej, verkligen inte. Det är Nyheter Idag som har pratat med, och de flesta raggar som han säger här, de är ju 50 plus. Det är ju liksom ingen ungdomsföreteelse längre. Men han säger då, den här killen som de har pratat med, Tommy Ledberg, att bomber och sånt har betydligt högre decibel än deras Elvis-musik. Det är värre med bilbränder, sprängningar och skjutningar. Det låter ju mer mätt i decibel. Alltså det här är helt enkelt, det handlar om att Mikael Damberg, det här är också anarkotyranni. Han skulle aldrig våga ge sig på araber som förpestar badstränder och vad det nu är med sin hemska musik. Men han ger sig på vanliga, hederliga, svenskar, medelålders människor som egentligen inte vill förstöra för andra eller vara, du vet, till besvär och så. Och därmed så räknar man med att kunna kamma in en vinst. Ha, där satte jag ner foten. Men jag tror att han har räknat fel här. Jag tror inte han får så många sympatier för den här frågan.
Det kan jag heller inte tänka mig. Nu bor vi inte kanske i ett, det här är ju väldigt lokalt fenomen i vissa områden i Sverige, och ni får gärna höra av er och berätta om det är någon av er som upplever väldigt stort obehag av raggar eller hur det är. Men alltså den här Tommy, han säger ju här i slutet av intervjun med Chang, sen är det klart att om man spelar jättehög musik i bostadsområden mitt i natten kan det vara störande, men det är inte raggare som gör det. Den typiska raggaren är 50 plus och beter sig vettigt mot omgivningen. Ska jag vara helt ärlig tror jag det är mest unga killar i BMWs som spelar hög musik, inte raggare med jänkabilar. Nej. Och så som boende i Malmö fram till för 10 år sedan, så kan jag ju då intyga att det redan på den tiden uteslutande var araber och gängkriminella som betedde sig på det här viset och stod mitt i bostadsområden mitt i natten. De stod där medan de sålde knark utanför mitt fönster och spelade skithög rapmusik och var allmänt aggressiva och större.
Så det var liksom inte så att de försökte dölja vad de höll på med, utan det var liksom, här står vi! Kom och köp!
Polisen visste att de stod där, Ingrid. Men jag tror att de tänkte liksom så att okej, men då vet vi var de är i alla fall. Kan vi spana lite där, men det pågick i åratal försäljningen där. Du vet, eventplatsen utanför på gatan där.
Jag vet precis. Så att, och som Oscar Rey skriver på Twitter så är ju det här gnället på raggare och deras musik är signalpolitik med urban medelklass som mottagare och avledande från invandringsproblemen. Det är det som är avsikten.
Det är möjligt att han kan få med sig några miljöpartister som redan tycker att det är omoraliskt att ha raggarbil och så. Men vanligt vettigt folk, nej, not so much. Du, häromdagen, eller för någon dag sedan, så dog högsta domstolsdomare i USA, Ruth Bader Ginsburg.
Ja, och vi tänkte att vi skulle prata lite grann varför detta är viktigt. Hon dog, hon var en av de mest liberala domarna i högsta domstolen. Och vad har nu det för betydelse? Jo, Amerikas Supreme Court är alltså också konstitutionsdomstol. Om det råder tvekan om huruvida konstitutionen ska tolkas si eller så är det högsta domstolen som avgör det. Där sitter 9 domare och det har tidigare varit 5 liberala demokrater och 4 republikaner, mer konservativa. När nu Bader Ginsburg dog, som var en av de värsta vänsterextremisterna, så har nu Donald Trump en chans att slänga in en konservativ domare, och för decennier framöver så kommer republikanerna, de 5 konservativa, att vara fler än de 4 demokratiska. För de är inte så jättegamla, de andra som sitter där nu. Så att den här balansen kommer att upprätthållas under lång tid. Och därför är det viktigt, eftersom de just är uttolkare av konstitutionen.
Precis. Och inte minst så är det viktigt med tanke på vad som sannolikt kanske kommer att hända efter valet. Det kan vara så att valresultatet kommer att bli så omstritt att det kan hamna i högsta domstolen.
Och vilket då det gjorde 2000 mellan Bush och Al Gore. Då var det högsta domstolen som till sist bestämde att det var Bush som hade vunnit.
Vi ska säga det bara innan vi går vidare, att Ruth Bader Ginsburg var alltså 87 år när hon dog, och hon hade cancer, så det var därför hon hade haft det ganska många år, det hade kommit och gått. Och sen så är hon faktiskt hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Lunds universitet också. Hon har skrivit, hon har skrivit en bok tillsammans med en svensk professor om svensk processrätt. Och enligt honom så kunde hon svenska. Vi kollade lite på Duran. Och Duran-killarna Alexander McCurris är ju själv jurist, och han menade på att som advokat var hon skicklig. Och aktivist, som hon ju var då, advokat och aktivist, och han menade på att i den yrkesrollen så kan man vara aktivist, alltså det går bra, därför att men som domare bör man inte vara aktivist, och därför menar han på att han ville inte baktala en död människa så där nyligen död allt för mycket, men att han menar på att som domare var hon inte någon höjdarfigur, hon skötte inte det jobbet särskilt bra, tyckte Alexander.
Och att när hon hade en skiljaktig mening så skrev hon inte, vilket förväntas av domare i högsta domstolen, att jag tolkar konstitutionen på det här sättet. Utan hon skrev hur hon ville att det skulle vara. Så att hon, jag såg någon annan jämförelse mellan henne och han som dog förra gången. Anthony Scalia, som sen Brett Kavanaugh ersatte. De två, de var verkligen så här, men båda var väldigt fixerade vid konstitutionen. Men medan Scalia sa, den ska tolkas precis som när den skrevs 1789, så tyckte hon att den skulle tolkas efter hur det är nu, så man kunde bända och vrida och böja på den.
Ja, och då är ju frågan vem som nu har ju redan, hon har ju inte, liket har ju inte kallnat än, och de har redan börjat bråka om huruvida, alltså demokratiska sidan vill ju ha det till att han får inte lov att utse en ny domare innan valet, och det är helt fel, konstaterade Duran-killarna. Det kan han visst göra när nu republikanerna har både senaten och representanthuset.
Nej, med Vita hus.
Eller bara Vita hus. Vita huset. Då får man visst det göra det, och han gör smart i att göra det också så fort som möjligt av de här orsakerna som vi sa. Och det är också så att skulle det vara så att ingen ny tillkommer, då är de 8 stycken. Då är de 8, alltså, och då kan det bli en hung jury. Nej, ja. Heter det inte. Men alltså, det kan bli oavgjort resultat, och det är inte bra. Och framförallt inte om det blir den högsta domstolen som avgör valet. Mm. Så att därför så menar de på in med en ny människa med en gång. Och en som är väldigt högt upp på favoritlistan, det är en kvinna som heter Amy Coney Barrett. Och hon var faktiskt sekreterare åt Antonin Scalia för övrigt. Eller så här. Hon jobbade för, har jobbat för honom. Och hon var på tapeten redan när han tillsatte Brett Kavanaugh, Trump. Mm. Men nu så ska han ha sagt att jag sparade henne för när Bader Ginsburg trillar upp in.
Ja. Det är ju rätt smart att han ersätter en kvinna med en kvinna. Och dessutom så förhindrar han samma kaos som uppstod när Brett Kavanaugh skulle godkännas. Nämligen att en massa kvinnor poppade upp och påstod att han hade utsatt dem för sexuella övergrepp. Det tror jag inte de kommer att säga om en mycket katolsk kvinna, 7-barns mamma.
Ja, ja, nej, hon är alltså äldst av 7 syskon, och hon har själv 7 barn, 2 adopterade och 5 biologiska barn. Och de tillhör någon ganska lite halvhemlig förening, eller vad man ska kalla det. Som hette, vad heter de, Ingrid? Jag kallade
Praise.
Ja, just det. Som är en ekumenisk förening så tillvida att de välkomnar alla kristna. Man måste inte vara katolik, utan alla People of Praise heter den här gruppen. Så att, och hon är ju då, som ni säkert förstår, Amy Coney Barrett, hon är abortmotståndare. Hon i det så mått och Bader Ginsburgs raka motsats. Skulle man nog kunna säga, jag själv tycker inte att man ska förbjuda abort helt och hållet, men då förstår ni åt vilket håll hon kommer att dra om hon tillsätts, och väldigt konservativ överhuvudtaget. Och vi ska bara se ett litet kort klipp som nog är representativt för hur hela vänstern känner nu när Bader Ginsburg har lämnat oss.
Holy fucking shit, you guys! I'm driving in a car, but I just got a notification that Ruth Bader Ginsburg died! Fuck! Could this year get any fucking worse? Ruth, you just had to make it to 2021!
Alltså, förutom att detta är typiskt för vänsterkvinnor, fullständig hysteri och bara skriker rakt ut i luften, så säger hon ju så här: du jävla Ruth, du skulle bara hålla dig i livet till 2021. Nämligen när valet var över, och hoppas de att Joe Biden ska ha vunnit. Och då, och det är därför den här debatten har kommit upp nu, om att han inte, att Trump inte borde, för det är nog inte riktigt schysst att tillsätta en domare när det är så kort kvar till valet. Men det finns absolut ingen regel som säger att man inte får göra det, och det är klart han ska göra det.
Då så lämnar vi USA och åker hem till Sverige igen och pratar lite respekt och ringaktning, Ingrid.
Vad är egentligen respekt? Om man tittar på Wikipedia så står det om respekt att det är alltså aktning eller vördnad för en person. Det betyder att man värdesätter den personens egenskaper. Och man kan även då ha respekt för en nation eller en religion. Men alltså, det handlar om att visa vördnad, att man tycker att man värdesätter det en person gör. Då, jag respekterar dig, Maria, för du är en duktig journalist som jagar sanningen, och du är inte rädd för att säga ditt hjärtas mening. Därför får du min respekt.
Mm. Och då är det liksom någonting jag har förtjänat genom att göra någonting som är värt att respektera.
Ja.
Men du och jag har så smått börjat fundera på om det är så att, alltså svenskar är ju i gemen ganska väluppfostrade, städade och välkammade, gillar inte konflikter och man ska ta det lugnt och man ska inte skrika och gapa och man ska inte, ja, orsaka konflikter. Och, i det har det nog glidit in en missuppfattning kring vad, i vilka lägen man bör visa respekt.
Ja,
och för vad?
Får jag bara säga det också, att jag tror ju att det har vi också, det har ju kommit med arabisk invandring framför allt, för de skriker ju väldigt ofta att du ska visa respekt. De säger ju det till polisen och de är arga för att polisen inte visar dem respekt, och plötsligt har de fått stora delar av svenska folket att tro att respekt är någonting man bara sådär ska ge till vem som helst som kräver det, eller till alla.
Ja, och att man ska ge, man ska visa respekt för att undvika att bli nedslagen eller skjuten eller vad det nu kan vara. Så att det är precis som en slags utpressningssituation, att om du bara visar respekt så kan jag tänka mig att låta dig vara i fred. Men vi ska se ett kort klipp här med när Sverigebilden går runt i Göteborg och pratar med folk om då det här med respekt, alltså för religion, det här apropå Rasmus koranbränningar och så vidare, och att man vill införa, vissa grupper vill införa sådana här blasfemilagar igen. Vi ska lyssna en minut här på vad en kvinna som han möter säger.
Ja, i Sverige så hade vi en, ja, det kallas för hädelselagen fram till 1970. Därefter så har den avskaffats och sen är det inte förbjudet helt enkelt att kritisera religionen. Man kan även håna och så vidare.
Håna tycker jag inte man behöver göra. Kritisera kan man ju göra om det, de utövar någonting som påverkar människor
mot dess vilja. Jag vet inte om du känner till, men det har varit en dansk partiperson i Sverige, Rasmus heter han, och bränt koraner bland annat. Vad tycker du om det?
Det tycker jag inte.
Jag tycker det är fel.
Ja.
Det är ändå inte brottsligt i Sverige, men det är många som tycker det är fel. Vad tycker du själv?
Jag tycker det är respektlöst.
Det finns 15 muslimska församlingar i Stockholm som vill att den svenska grundlagen ska ändras och ska bli förbjudet att kritisera och håna islam.
Det håller jag inte med om.
Det är en svår balansgång det där att kunna kritisera och förbjuda.
Ja, det är det. Man ska kunna kritisera men inte håna kanske. Och man ska inte vara respektlös. Sen behöver man inte dela åsikterna om man kan, man har rätt att framföra andra åsikter än den religionen förespråkar, tycker jag. Men på ett respektfullt sätt.
Så många gånger säger hon respektlöst och respekt och respektfullt. Hon är helt besatt av detta. Alltså man ska få kritisera men inte håna. Vet inte längre svenska folket att hur hån och vad heter det?
Satir.
Förlöjligande av makten är det som har skapat de fantastiska samhällen vi en gång hade. Där vi fick våra medborgerliga fri- och rättigheter. Just genom att vi hånade och förlöjligade och skrattade åt de maktfullkomliga människorna som styrde våra länder.
Ja, och det är ju också så att många gånger är gränsen inte helt tydlig mellan alltså kritik och, alltså det som du säger, satir är ju en typ av kritik. Och var ska du dra gränsen då? Alltså, och jag förstår heller inte, jag sa det till dig när du började diskutera detta. Varför? Vad är det så? Du kan ju välja att visa respekt för människor, för företeelser, för vad du vill. Men vad är det som säger att man måste visa respekt? Om vi nu tar en företeelse som jag verkligen avskyr. Vad ska vi ta? Barnaga, barnmisshandeln. Det tycker jag är dåligt. Måste jag visa respekt då för fenomenet barnmisshandel eller för barnmisshandlare? Nej.
Nej, men
varför ska jag göra det?
Men det är så självklart. Men det, alltså, tror du inte att det är liksom att det har blivit det här verbet respektera, att det har förstörts. Man säger, ja, men man får respektera att folk tror på en annan gud. Man får men det är ju inte samma sak som att visa respekt, att man respekterar så här, eller snarare kanske acceptera. Ja, ja, ni tror på det, men jag tror att det är djävulen ni tror på. Men visst, kör ni på det om ni nu känner för det, liksom. Bara ni inte prackar det på någon annan. Ja. Men, nej, men alltså, det har blivit helt fel. Och det är väldigt hög tid att svenskarna slutar att visa respekt för barnmisshandlare, pedofiler, gängkriminella, klaner, bidragsfuskar och allt vad det är. Sluta visa respekt. Man up.
Ja, då kommer det här in, Ingrid, med allas lika värde. En barnmisshandlare har lika mycket värde som, du vet, Jesus. Eller, alltså, och jag blir så beklämd just det här att... det ska visas, nej, mer vanvördighet åt folket, det förespråkar jag. Det är min själ inte förbjudet nu. Och en annan som i veckan i lördags kom ut med en jäkligt intressant video som knyter an till detta, det är ju Henrik Jönsson. Och han tar upp någonting som han kallar för diskursteori, eller som kallas för diskursteori. Och rör vi det här hur man trollar med ord i Sverige och hur besatt där vi är av ord och omskrivningar framförallt.
Och det går då ut på den här diskursteorin att man får inte förtrycka de redan förtryckta. Så att därför kan man inte kalla vissa saker vid dess rätta namn. Till exempel att invandrare begår 90% av alla våldtäkter eller så. Och nej, för de är ju redan en förtryckt grupp, så då mår de ännu sämre om vi pratar om detta. Det är liksom någonting de lär ut på våra universitet, Maria.
Och det är också, om jag tolkar Henrik Jönsson rätt, så att man har någon slags magisk tro på att orden i sig ska generera olika fenomen.
Ja.
Alltså det är det här som man inom psykologin brukar kalla magiskt tänkande som OCD-are har. Vad heter det? Personer som har tvångsbeteende. Att man kan påverka, om jag tänker cancer så kommer du få cancer.
Mm.
Men det läskiga är att de här människorna som tror på diskursteori, de tror på allvar att om man sätter ett namn på en sak så kommer själva fenomenet att uppstå fastän det inte har funnits tidigare.
Ja, det är helt sjukt. Men tänk bara på en sån sak som att när vi växte upp så hette folk som kom hit utlänningar. Sen blev det invandrare och nu är de migranter.
Så att de där åren... är de väl ändå, Ingrid?
Ja, jo. Men nu när det visar sig att bara 3% av dem har asylskäl så blir det ju lite svårt för dem att prata om flyktingar nu. Så nu har de gått över till migranter. Men hela tiden man ändrar... Alltså, för de här orden varar inte så länge. De också. Tills folk säger, ja just det är ju faktiskt utlänningar de pratar om. Då måste man byta ord igen.
Ständigt nya eufemismer dyker upp. Vi ska se ett litet klipp med Henrik när han appar upp sig ganska rejält över det här företeelsen.
Ja.
Det spelar ingen roll vilka praktiska problem Löfving pekar på. För de människor som överordnar diskursen verkligheten är allt en fråga om vilken bild eller narrativ man levererar. Med samma utgångspunkt ställde SVT-journalisten Camilla Kvartoft i veckans Agenda Löfving till svars rörande huruvida han ville få människor att koppla samman etnicitet och brott.
Ditt uttalande här om klanerna har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talar om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Var det det du ville få fram?
Efter att ha etablerat maktanalysen där en överordnad och aggressiv ordningsmakt ställs mot en underordnad och rasifierad underklass går Kvartoft vidare med diskursanalysen där de förtryckande begreppen ifrågasätts.
Begreppet kriminella klaner är laddat. Och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel, som jag tror fler känner till?
Men nu händer något intressant. För istället för att acceptera omvandlingen av klankriminaliteten till en fråga om semantik och diskurs säger biträdande rikspolischef Mats Löfving ifrån.
Denna namn- och definitionsfrågan har vi hållit på med nu lite i veckan. Jag är polis. Och mitt uppdrag, det går ut på att göra konkret medborgarnytta. Så jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna, eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut.
Kvartoft är som journalist oförmögen att förhålla sig till Löfvings pragmatism och återför istället frågan till diskurs- och definitionsnivån, varefter Löfving ger henne en skarp reprimand.
Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia.
Du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på, det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Ja. Det räcker för mig.
Samtalet mellan Kvartoft och Löfving skildrar spelet mellan abstraktion och konkretion. Mellan idealism och pragmatism. Och mellan diskurs och verklighet. Detta är resultatet av uppfattningen att rätt berättelse, rätt ord och rätt maktperspektiv anses skapa rätt verklighet. Det omöjliggör diskussion om oönskade fenomen. Det omöjliggör skapandet av verklig kunskap och det omöjliggör att rationella åtgärder kan genomföras. Den svenska polismyndigheten gör ett farligt, svårt och otacksamt arbete. När de inte bara efterfrågar samhällets stöd utan även till stor personlig kostnad lägger tid på att bryta ner destruktiva tabuer bör vi som medborgare stötta dem. Låt inte den politiska, mediala och sociala diskursen stå oemotsagd. Låt dem inte förvandla diskussioner om verkliga problem till semantiska metadiskussioner. Och låt dem inte komma undan med anspråket på att deras beskrivning upprätthåller den goda verkligheten. Och att allt ifrågasättande av denna därför är förtryck, rasism och övergrepp. Detta är vi skyldiga vår ordningsmakt. Detta är vi skyldiga de hederliga människor som tvingas leva i klankriminalitetens skugga. Och detta är vi skyldiga oss själva som svenska medborgare.
Bra, vad bra.
Absolut. Han var i form denna veckan tycker jag. Det är mycket viktigt det han säger. Och där kommer det här med vanvörd och respekt in i det hela. Mm. Man får inte vara så respektfull att man inte kan påtala problem.
Nej, precis. Och någon skulle kanske säga att han är elak mot Camilla Kvartoft som bara kämpar för att göra sitt arbete. Men han klär ju av henne att hon är fullständigt besatt av diskursen. Mm. Och hon pratar om vilka ord man ska använda. Och det är så skönt att höra Mats Löfving bara säga: jag skiter väl i ditt tramsande här. Det här handlar om ett problem. Du får kalla det vad du vill.
Ja, alltså jag hon gör bort sig själv. Det är inte varken Henrik Jönsson eller Mats Löfving som är dumma mot henne på något sätt. Utan hon gör bort sig helt enkelt med sitt infantila tjatande om ord. Mm. Så du menar att det har ingen betydelse om man kallar det klaner eller nej, det är klart det inte har. Problemet finns väl alldeles oberoende av vad fan man kallar det.
Ja precis. Och bara för att fortsätta lite på det här spåret med ord och vilka saker man får prata om och så har vi pratat flera gånger om Per Brinkemo som har skrivit böcker om klankultur. Och han har då blivit intervjuad i Timbros tidningsmedjan om hur han har gått från persona non grata ända sedan han kom ut på sin första bok 2014. Då han kallades rasist och allt möjligt och kolonial blick hade han och vad det nu var. Trots att han är väl den enda svensk som har umgått så mycket med somalier att han på något sätt kan uttala sig om hur de är. Till att nu vara den hetaste experten i Sverige när det gäller klaner. Och jag ville bara tipsa om att ni ska läsa den för att det är väldigt intressant.
Mm. Gör det. Läs gärna om Per Brinkemo och hans tappra arbete för att sprida kunskap om det här med klaner som han har hållit på med i, ja det är ju säkert närmare 10 år va? Boken. Mm. Första boken kom 2014, men han hade ju jobbat där på Seved innan det i ett antal år.
Han slutade ju jobba som journalist för att jobba med de här somalierna och försöka hjälpa dem att integreras. Och då upptäckte han ju vad det var som var det stora problemet, nämligen att de litar inte på staten utan de har sin klankultur.
Mm. Och så vill du också peka folk till en mycket intressant, och jag är med för den delen, en intressant artikel av Johan Westerholm. Han får till det ibland mellan varven. Nu har han då skrivit om Nyamko Sabuni som i en DN-intervju pratar om sitt folk. Och vad kan det vara för folk, Ingrid? Är det svenskarna hon menar eller?
Nej det är det inte. Utan det är ett folk som heter Babembe. Som är ett etniskt folkslag baserat i östra Kongo och västra Tanzania. De är ungefär 1,5 miljoner i Kongo. Och hur många de är i Tanzania, det vet man inte. De är ett handelsfolk. Och denna handel har även omfattat barnslavar.
Ja.
Ja.
Och Kitimba Sabuni då, som ju är Nyamkos bror, han är ju, härjar ju mycket som ordförande i Afrosvenskarnas förening är han, va? Eller förbund, vad de nu kallar sig. Och vill att Sverige ska betala skadestånd för slavhandeln som vi aldrig har ägnat oss åt. Men han har inte sagt någonting om slavhandeln i Afrika bland Babembes.
Nej, han har inte det. Och det intressanta är också att han visar att Afrosvenskarnas hemsida, den har legat nere en bra tid. Ja. Och det har väl att göra med att Nyamko Sabuni, hon var också med och startade detta en gång i tiden. Mm. Men det är väldigt, alltså det mest intressanta, det är ju inte vilket folk hon pratar om, utan att hon får lov att säga mitt folk i Dagens Nyheter. Jag bara tänkte så. Tänk om Jimmy Åkesson hade sagt mitt folk och då menat vita etniska svenskar. Herregud vilket ramaskri. Men om man är Babembe som bor i Sverige.
Då är det självklart att det är Babembe hon menar, inte svenskarna.
Ja.
Ja, och alltså... Johan Westerholm menar på liksom att någon borde ju ställa lite frågor kring, kring det här till både henne och till brodern, och det kan jag väl också tycka, och reda ut vad det här mitt folk, vad det betyder och vad det innebär då, alltså för ens lojalitet till Sverige och till sina egna väljare och så vidare.
Mm,
och det
precis.
Kan man kanske tycka.
Ja, och det är ju tydligen så att de här Babembes, de var även med i den blodiga konflikten mellan hutuer och tutsier i mitten av 90-talet. Som det var ju folkmord som utfördes där. Så att Nyamkos folk verkar inte där riktigt så där fredliga.
De är inte så fredliga direkt. Nej, men nu vet ni i alla fall hur det ligger till med den saken. Vi måste knyta ihop måndagssäcken. Vi kommer att vara på resande fot i slutet av veckan. Vi ska ju upp till den alternativa bokmässan, gud bevars, både du och jag ska sitta i panel.
Ja, och vi ska ju säga då att vi har inte gjort någon klar för detta på länge, men det beror alltså på att det blev ju inte någon öppen mässa eftersom de här coronarestriktionerna fortfarande gäller, så det blir bara 50 stycken inbjudna gäster och så vi som är deltagare. Men om jag har förstått saken rätt så kommer detta att live sändas på både SwebTV och Exakt 24, eller om de går om lott på något sätt. Så att lördagen ska ni absolut ägna åt den alternativa bok- och mediemässan, men då framför datorn.
Ja, och fram till, det kommer givetvis, naturligtvis blir den på även på fredag, även om Ingrid och jag sitter på ett tåg hela dagen. Och det kommer vi då, som det ser ut nu, antagligen att spela in på torsdag kväll, och det får ni tugga i er att vi kanske eventuellt missar någonting jätteviktigt som här säkert inte händer på fredag förmiddag. Men fram till fredag så vill jag önska alla en underbar vecka, och om ni har tyckt att det här var bra och trevligt och kul och irriterande och viktigt det vi har sagt idag, vad gör man då?
Jo, då går man in på ingridomaria.se, tittar under stötta oss, och så kan man skicka en swish, man kan sätta in pengar på bankgiro, man kan också fylla i donorboxen där man väldigt gärna får bli månadsgivare.
Väldigt, väldigt gärna. Ha en underbar vecka alla, så ses vi igen på fredag.
Gud välsigne er.